en fuktig prut, analsex, vad har jag mer sagt? Då säger vi hej och välkomna till Kulturpodden med Reb och Nin. Hej Nina!
Hallå, hallå!
Hej! Oj, vad du var glad! Du lät så himla peppig, vad härligt!
Ska man inte vara det?
Ja, men berätta vad du har gjort i veckan då?
Ja, vad har jag gjort i veckan? Nej, men jag har jobbat och så har jag varit på ett arbetsmöte med min chef på Nacka kommun. Och hon och jag ska skriva nya såna här små kulturvandringar. Det är ju då först och främst ämnat till skolklasser.
Mm.
Så vi har valt ut några områden och så har vi liksom vi har lagt ut sträckorna och så ska vi försöka få in vad vi vill berätta om platsen och sådär.
Ja.
Så det är jättekul liksom. Det är dels, det finns ett område som jag är ganska hemma på, som jag vet ganska mycket om. Och så är det ett annat som hon vet väldigt mycket om.
Mm.
Så det är jättekul att grotta ner sig i arkiven igen. Så känns det.
Ja, det var ju ett tag sedan.
Ja, det var ju det. Så det ska bli jättekul. Och liksom,
det är lite kul för att jag tror att för många så kan nog just arkiv vara en ganska så här obehaglig plats. Alltså, jag reagerade på det bara för någon vecka sedan när jag och Claes, min sambo, då, kollade på en film. Och då skulle huvudrollskaraktären, han skulle sitta på i ett arkiv och titta efter någonting. Och det var alltid så här nedsläckt och liksom mörkt och man satt med, eller han karaktären satt med liksom en skrivbordslampa som enda ljuskälla och sånt där. Väldigt mystiskt. Och du bara älskade. Har du tänkt på varför du älskar arkiv?
Alltså, jag älskar väl inte arkiv i sig. Jag är ingen sån där som bara skulle vilja gå in helt liksom öppen i huvudet och bara börja rota, utan man måste ju vara målinriktad och sådär. Mm. Du vet ju vad du vill finna för information. Men det som är kul är ju att du ofta finner så mycket mer.
Mm.
Liksom, det är ju det. Då hittar du så här guldkorn och sådär. Sen kanske det inte är så kul att liksom sitta i ett arkiv och jobba direkt.
Nej.
Utan då är det ju mer så här att man kanske sitter där, tar med sig den informationen därifrån som man vill ha. Och sen liksom går man hem och jobbar med det.
Jag kan känna igen det lite grann till min kandidatuppsats. För då skrev jag om en utställning som hölls på Nationalmuseum 1945. Mm. Och då satt jag en del på i Nationalmuseums arkiv och tittade. Alltså man fick beställa fram handlingar och så fick man liksom en så här liksom kartong med jättemycket handlingar. Och så allting var skrivet på så här super tunt, nästan plastigt papper. Mm. Som prasslade. Alltså det är så nästan ett sånt smörgåspapper. Och med, du vet, den här liksom maskinskrivstypsnittet. Och det var väl, alltså gamla papper luktar väldigt gott.
Ja. Nej, men alltså, sen om man hamnar i sådana arkiv där man har riktigt gamla grejer och gamla dokument, alltså så att man verkligen, man ser på typsnittet eller man ser liksom på pappret att det har börjat gulna lite och sådär.
Mm.
Alltså jag tycker det är underbart. Och då börjar man fundera liksom, bara var det har kommit ifrån eller vad det har haft för funktion liksom tidigare. Sen får man söka efter guldkornen. De finns där.
Så ge dig ut till närmaste arkiv och gräv. Är det
precis
det du vill säga?
Ja, typ. Gå dit. Lite yngre personer också.
Inte bara personer som är lika gamla som pappret man bläddrar i.
Nej, precis. Ibland så blir det ju lite sådär att det är jag och så är det några till som har några fler år på nacken än mig. Så kan det bli. Men sen i veckan jag hade en sån här, inte en självinsikt, utan jag upptäckte en sak om mig själv.
Oj, vad spännande.
Visst låter det mycket spännande?
Ja, det känns som att du bygger upp det här nu. Kan du ro dig i hamn?
Jag hoppas det.
Och jag det håller tummarna.
Jag får säga så här, det är ditt fel.
Va? Oj, men gud.
Ja. Ja. Direkt attack.
Jag känner lite påhoppad nu.
Nej, men jag tror att det var när vi skulle spela in det förra avsnittet, det som nu är det senaste avsnittet som ligger ute. Eller det, ja. Och då mobbade du mig lite innan för att jag inte hade något headset.
Ja, just det.
Till min telefon.
Ja. Nina, hon har liksom kört med vanliga hörlurar. Så att varje gång om hon sitter och lyssnar på musik i telefonen och det ringer, istället för att bara ha det supersmidigt, trycka på en liten knapp och börja liksom prata loss. Nej, då tar hon upp telefonen, rycker ur sladden och börjar prata. Alltså. Någon måtta får det vara.
Hör du, jag tror att det är ganska många som funkar som jag gör.
Nej.
Men i alla fall, det kanske inte var riktigt därför jag köpte dem. Men det var lite så här att alla mina hörlurar hade typ gått sönder. Så det var typ bara en hörlur av de två som funkade. Så då tänkte jag gå och köpa mig ett par. Och nu råkade det ha headset också.
Oj då.
Ja, precis.
Vad blev det för några?
Oj, det är inget fint märke. Det är något för 100 kronor.
Men du vet att alla hörlurar, alltså så länge inte sladden är av, eller alltså, så länge de är liksom intakta, så får du byta dem. Alltså fram till 2 år tror jag det. Alla hörlurar har 2 års garanti.
Det är sant.
Jag har ju sovit med hörlurar sedan typ 10 år tillbaks. Och då fick jag reda på det här för, ja, nu är det väl 5 år sedan eller något sånt. Och då har jag tänkt tillbaks och jag brukar så här, var sjätte månad ungefär, en gång om året, två där någonstans, så har jag sönder mina hörlurar, att det börjar glappa i ena hörluren, eller att själva kontakten inte funkar speciellt bra, eller ja, ena luren kanske inte funkar. Så går man bara till stället du köpte det, visar upp kvitto, shop, så får du ett par nya.
Hade jag ingen aning om.
Nej, och jag kan säga det att jag har säkert, alltså jag tycker om ljud. Speciellt när jag lyssnar på musik och sånt, då vill jag ha bra ljud. Och det får jag väl skylla på pappa. Han har liksom alltid varit så här väldigt teknikintresserad när det gäller just ljud. Så att jag har alltid köpt hörlurar och headset som har kostat liksom runt 1000 spänn. Och kan du då tänka dig hur mycket jag har förlorat på att köpa ett par nya hörlurar liksom var sjätte månad? När jag har kunnat få ett par nya par varannan gång. Liksom. Alltså, jag skojar inte om jag säger att det är nog 10-15 tusen.
Ja. Nej, men om jag köpte så dyra hörlurar, då skulle jag också spara kvitto, tror jag.
Ja.
Och förvänta mig en garanti. Men nu har jag nog redan kastat det här kvittot. på jo, de här. Men så det är
redan
kört. Det beror
på lite också vart man köper det någonstans. För jag hade gjort samma sak sist jag skulle byta ett par hörlurar. Då hade jag köpt dem på Teknikmagasinet.
Mm.
Och jag kom dit och liksom bara liksom förhörde mig lite så att mina lurar gick ju sönder nu. Så jag får väl köpa ett par nya för jag har kastat bort kvittot. Och hon som är butikschef i min lokala Teknikmagasinet butik, hon känner ju igen mig nu. Och hon sa det att nej, men det är bara att säga till, så letar vi ju upp det i vår databas som du betalade med kort. Så länge du betalar med kort så kan de söka efter själva köpet.
Jaha.
I databasen.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Så lite konsumentupplysning till alla här ute.
Det jag upptäckte.
Din insikt.
Min insikt. Nu kommer alla bara, nej, men jag upptäckte att mina öronhål inte är lika stora.
Nähä. Men det är inte mina heller.
Nej, men det var liksom verkligen så här, du vet, man får ju med sig en liten påse där du har såna här som du kan sätta på, såna här gummi grejer i olika storlekar.
Just det.
Och mina matchade inte. Alltså, jag var tvungen att ta en större till vänster.
Ja.
Ja, det här är min insikt. Nej, men det kändes liksom bara så här, när jag märkte det, då satt jag på bussen och hade satt på mig hörlurarna. Och så fick jag sitta där liksom och hålla på att byta det där gummigrejen så att det skulle bli rätt.
Mm.
Och då tänkte jag liksom så här, varför har jag inte upptäckt det här tidigare? Och så här, borde inte jag veta det här om mig själv?
Ja, det känns lite som att alltså man märker nog ganska tydligt om man har olika storlekar på sina fötter.
Ja. Så jag har diskriminerat mina öron.
Men har du inte märkt att ena luren liksom trillar ut enklare än den andra?
Nej, aldrig tidigare.
Jaha, det kanske är någonting som kom över en natt. Ditt vänsteröra bara...
Men liksom... gud vad usch, jag fick så här bild framför mig att det kryper in ett kryp eller någonting.
Nej men usch, det kanske är det usch. Som kröp ut. Det kan, krypet kanske har krypit ut, och det är därför det är större plats.
Mitt förstånd har krypit ur mitt vänster öra. Men vad har du gjort i veckan då, Rebecka?
Jo, man kan egentligen dela upp min vecka på två, eftersom vi släpper varannan vecka. Så har jag också två punkter. Och den första var att vi flyttade ut till ett hus för lite mer än ett år sedan. Men det har liksom, hos min sambos föräldrar så har det stått ganska mycket kartonger. Du vet, som är sådär, man har packat ner det en gång och sen så... har det blivit att det var liksom inte det nödvändigaste, eller det stod lite illa till på vinden så att det var svårt att få ner dem och sådär. Så de har liksom blivit kvar där ett år.
Ja.
Men så slog vi till och hämtade alla de kartongerna för två veckor sedan. Och det resulterade i att våran bokhylla blev helt full. Alltså, vi har en sån här expedithylla som är liksom den största. Den rymmer hur mycket böcker som helst. Men vi har alltså, på varje hyllplan så har vi två rader med böcker. Och vi stod där liksom med en och en halv stor flyttkartong med fler böcker i. Och så då bestämde jag mig för att nej, men då tar jag alla mina konstböcker, alla mina, min gamla kurslitteratur och sådär. Jag har ju köpt alla mina kurslitteratursböcker för jag tycker det är fint och jag vill så här, kladda i dem och sånt där. Och då har jag flyttat upp det i mitt arbetsrum. Så just nu är jag omringad utav alla mina konstböcker. Och jag räknade dem när jag bar upp dem. Nu är det förvisso lite så här kataloger från, från tidigare jobb och sånt där som är här också. Men kan du gissa hur många böcker totalt jag bar upp?
Hundra?
122.
Ja. Så jag sitter...
Ja, alltså man, när jag blickar ut över dem så... Alltså man har ju... Eller jag har i alla fall ett... jag skapar mig ett förhållande till de böckerna jag läser. Att jag kan komma ihåg vilken kurs det var jag använde boken i. Vad jag tyckte om läraren. Om jag behövde använda boken till tentan. Eller du vet sånt där. Ja. Jag kan komma ihåg att... Ja just det, men det var den tentan när jag jobbade då. Och så börjar man liksom, tanken börjar rulla då över vilka människor man har träffat. Eller om det var, jag vet inte, någon uppgift på den här tentan som man inte riktigt förstod. Utan man bara blajade ihop någonting för att den där författaren inte liksom hade förmågan att vara pedagogisk.
Mm.
Och jag ser också... En del hatböcker, du vet de som man läste en mening i och sen så gav man upp och googlade på nätet istället.
Mm.
Den typen av böcker, den ger mig glädje idag. För jag känner lite så här, när jag har sett alla de här böckerna så påminns jag om hur mycket man läste förr utan att ens tänka på det.
Mm.
Alltså vi läste ju drygt... Alltså 800 sidor i veckan eller något sånt där när vi pluggade.
Mm.
Och, eller vi skulle göra det i alla fall.
Ja, vi skulle väl det.
Och det var ingenting man tänkte på direkt. Utan det var så självklart att man läste de där sidorna.
Mm.
Och nu när man inte pluggar och ser de här. Så kan jag längta tillbaka lite till den där tiden när man satt och försökte begripa knasiga teorier. Och du vet när man hade... kämpat med någon teori som man inte alls förstod och helt plötsligt så bara trillar på lätta ner.
Mm.
Och jag har inte riktigt lyckats organisera hur de här böckerna ska stå i mitt arbetsrum ännu. Jag har en liten bokhylla som jag nog ska få plats med de flesta i, men just nu så står de i travar här och bara liksom tittar på mig. Så det var min första vecka.
Frågan är väl hur du tänker organisera det sen. Om du kommer ha liksom en hathylla.
Ah.
Och en älskarhylla. En jag förstår inte riktigt en hylla. En jag fattar allt.
Åh, jag älskar hur du tänker. Det här ska jag verkligen göra.
Kan du göra det?
Ja, verkligen.
Ja,
det var en superbra idé.
Ja.
Jag hoppas att lätt som en plätt hyllan blir tyngst, höll jag på att säga.
Det här får du sätta upp bild på, tycker jag sen.
Ja, eller hur? Jo, det ska jag absolut göra.
Ja.
Ja, nej, nu blev jag verkligen inspirerad. Tack för det, Nina. Förra veckan så var jag på en konferens för massa museichefer och annat löst branschfolk, höll jag på att säga.
Ja.
Och på den här konferensen så var det ett, eller så är det ett nätverk som heter Klister. Och Klister är ett nätverk för små och stora konsthallar i Sverige. Och de har tillsammans lagt fram en rapport som heter Inga undantag. Och den pratar ganska mycket om den här rapporten och att den innehåller mycket argument för konsthallar att använda när de är i kontakt med makthavare. Och de diskuterar om det här med new public management är så himla bra och liksom vilka krav vi har på att museerna ska ha så stor publik som möjligt. Men man lägger inga pengar till marknadsföring, utan de flesta pengarna som ges till konsthallar går egentligen till, alltså, till hyror, till själva byggnaden som de huserar i. Och jag började läsa den här rapporten och fick syn på en fotnot. Ja, du hör hur nördigt det här är, eller hur?
Du har inte övergivit den här.
Jag har börjat uppskatta fotnoter, alltså. Nej, men i den här fotnoten så såg jag en referens till något som hette Myndigheten för kulturanalys. Och mitt hjärta bara...
Alltså, spinna som en katt.
Eller hur? Jag bara kände så här, är det här på riktigt? Alltså det finns verkligen en myndighet vars enda uppgift är att analysera olika kulturpolitiska liksom ställningstaganden och frågor och genomföranden och så. Och vet du, det existerar kulturanalys.se för andra nördar som tycker att det här är ett av de bästa läsningen som finns i hela världen. Så jag har suttit och gått igenom 10 rapporter och läst av olika så här, liksom mål och vad man har utrett, vad som händer med finansieringen av kultursektorn. Är det någonting som störs av att det är sponsrat till exempel? Och sådär. Och där har jag befunnit mig idag. Så jag ser liksom en ganska tydlig koppling mellan min första och min andra vecka. Att liksom, jag blev påmind om hur fint det var att sitta och läsa alla de här krångliga böckerna och bara försöka få in det i skallen. Liksom, ja. Till att jag sitter och läser myndighetsdokument om olika så här, politiska ställningstaganden. Ja, det här är nördigt.
Nej, men jag tycker det är kul. Alltså, jag kan också känna sådär att jag börjar sakna det när du väl pratar om det.
Ja.
För det är jag liksom... Alltså just det här med att man läste så himla mycket, att man verkligen försökt sätta sig in i grejer.
Mm.
Sådär. Så nu när du sitter och pratar, då kan jag börja tänka på så här gamla hemtentor jag har gjort, eller uppsatser och sådär. När man verkligen har grottat ner sig.
Mm, och det är faktiskt en annan sak också. För att på den här konferensen så var det 2 personer från Konstfrämjandet som var med.
Mm.
Och jag skrev ju min kandidatuppsats om en utställning som heter God konst i hem- och samlingslokaler. Som då sattes upp på Nationalmuseum 1945. Som sen blev vandringsutställning 46 och 47. Och den här utställningen brukar betecknas som Konstfrämjandets startskott. Och jag pratade med verksamhetsledaren för Konstfrämjandet medan vi åkte buss på konferensen då. Där jag nämnde att jag skrev om det. Och han blev sådär, men gud vad kul, kan inte du skicka den till mig? Det här hade varit jätteroligt att läsa.
Ja.
Och jag bara kände så här, jag vill jättegärna läsa igenom den först så jag inte skickar någon skit liksom.
Ja.
Så jag har faktiskt kollat upp och hittat min kandidatuppsats i min dator. Ja. Och jag har tittat lite på den och man kan ju, alltså man ser ju alltid de felen man gjorde som självklara när man läser igenom den en annan gång när man väl har fått lite distans till den.
Mm.
Och jag upptäckte ju massa saker som jag skulle vilja utveckla eller kanske ta bort helt eller ha en annan vinkel på och sådär. Så jag funderar faktiskt allvarligt på att skriva om min kandidatuppsats.
Ja. Ja, du, jag är nog en bit ifrån att jag skulle göra det i alla fall. Alltså skriva om min egen.
Ja. Nej, men det känns liksom som att... Jag vet inte, jag är helt uppfylld i det här ämnet igen på något sätt.
Ja.
Så att, ja, nej, jag tror faktiskt att jag ska göra det.
Ja, men gör det och så skickar du den till mig.
Ja, du kollast ju när det var dags första gången, så det är väl klart.
Ja, som förr i tiden.
Ja, just det. Ja. Det var också ganska fint att du och jag skickade uppsatser emellan oss och liksom korreläste och ställde frågor och så.
Mm. Jag tror faktiskt att det kan nog vara en av anledningarna till att, alltså, att vi blev så goda vänner som vi blev.
Mm.
Just det här med kandidatuppsatsen.
Ja, att vi satt och liksom verkligen tragglade och liksom vi vågade ju säga till om någonting inte var tillräckligt bra heller.
Ja, men precis.
Så, jo, men där tror jag att du har en poäng.
Ja. Så du ser nu, det här som var så jobbigt att göra förut, som du säger att nu när man läser igenom en del grejer så kan man liksom bli ganska stolt. Liksom. Gud vad smart jag låter.
Ja, det måste jag faktiskt säga när jag läste igenom den. Jag bara, men vilket byråkratspråk jag har.
Ja.
Alltså... Är jag så smart på riktigt?
Ja, är det här jag? Ja.
Eller hur? Att de inte kom på mig liksom. En annan grej som hände i veckan som gjorde mig förbannad.
Mm.
Det känns som att det här är någonting som vi tar upp i varje podd. Jag har blivit förbannad på någonting.
Och Nina nickar och håller med. Eller?
Jag smittar inte bara av mig av insikter utan även av ilska. Jo, men jag måste bara berätta. Det är ju så här att ja, jag lyssnar på jättemycket poddar och några av de här poddarna är radioprogram som sen läggs upp i efterhand. För några dagar sedan så hade Studio 1 en programpunkt där de pratade om Modernas utställning som öppnade nyligen med bland annat Jeff Koons. Och jag blev så irriterad för att de spenderade... Jag tror det var 8 minuter eller något sånt där. Det är ett ganska långt inslag om den här utställningen. Och Studio 1 som normalt sett är ett debattprogram där olika liksom samhällsdebattörer pratar om... Ja, det kan vara allting från hur regeringen sköter sig till hur man bäst... jag vet inte... löser Ebola... epidemin, typ så. Så jag blev lite förvånad då att de hade valt just det här ämnet. Och så tänkte jag att liksom, men nu, jag ger det en chans liksom, se vad de säger. Och då handlade hela inslaget mer eller mindre uteslutande om hur dyrt Jeff Koons verk är.
Mm.
Alltså hur dyra de här skulpturerna är. Och det var liksom... Han pratade bland annat om att han fick en fråga då om att de frågade honom hur han finansierade sin konst. Och då sa han att han arbetade som börsmäklare under en viss tid för att kunna finansiera sin konst och göra det han ville utan att behöva tumma på någonting. Utan ville han liksom göra en stor skulptur med bladguld så skulle han ha råd med det. Han skulle inte behöva använda någonting annat än bladguld. Så. Och det var egentligen det.
Mm-hmm.
Moderna har en stor utställning just nu där de visar skitdyr konst. Punkt.
Mm. Punkt. Ja.
Och det är liksom det som gör mig så irriterad, det är att alltså 7 minuter Det skulle man kunna använda till så jävla mycket mer intressanta grejer. Alltså, och man hade, skulle ju kunna ha en kritisk blick på den här utställningen också. Alltså, till exempel om man då vill hålla kvar sig vid att det är dyr konst som visas, då skulle man kunna fråga hur kommer det sig att det är så många i världen som vill ha, som vill äga den här typen av konst.
Mm.
För det är ju det som gör att det blir dyrt, att det är många som vill ha det och de som vill ha det är rika människor liksom.
Mm.
Att man pratar mer om innehållet. Varför är det här, den här konstnären så pass viktig i konsthistorien så att så många rika människor vill äga ett verk?
Ja.
Men istället...
Ja, men den här, alltså det här är ju... Du och jag, Rebecka, har ju pratat om det här massa gånger.
Mm.
Och det är ju liksom just i media. Så det är typ nästan, alltså 90% av när konst tas upp så är det ju liksom om att om värdet på någonting, eller det har varit något rekordpris på någon auktion eller något sånt.
Ja, och jag tror också det att om man lyssnar på om man lyssnar på liksom olika diskussioner ute i kommuner och kring landsortsmuseer och sådär, så kan man nästan ha så samma irritation som jag har över att många politiker pratar väldigt ofta om att de ska utveckla deras konstenhet. Alltså, vi ska ha ett nytt stort museum eller vi ska ha en central placerad konsthall. Man pratar jättemycket om byggnader. Alltså,
mm.
Vilken typ av byggnad ska det vara? Vilken storlek ska byggnaden ha? Men man pratar nästan aldrig om innehåll. Och nej, där har jag faktiskt en teori.
Mm.
Och det är att jag tror att det här med att säga att liksom smaken är som baken. Alltså att alla behöver inte tycka om allt till exempel. Eller konstnärer som säger att de vill inte berätta vad det är för någonting som de vill säga med sin konst. Att det är upp till var och en och fundera ut vad de får ut av verket och så vidare. Jag tror att det har satt upp en jättestor tröskel till folk, så det är ingen som vågar prata om innehåll.
Nej.
För att det är lite så att själva analysen av ett konstverk har blivit så öppen att den är stängd.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att ett konstverk kan betyda vad som helst egentligen. Men det gäller att ha ett jävligt bra svar om någon frågar dig.
Ja.
Annars är du tyst.
Mm.
Och vem är det som ska bedöma om konst är bra eller inte? Nej, det kanske man inte behöver göra för att någonting är bra. Absolut, det kan vara helt olika för olika människor. Men att konst har en kvalitet. Det är ju egentligen ganska självklart. Det är ju jättemånga som menar på det. Liksom att ja, men det här är konst av bra kvalitet. Ja, men det är ju egentligen samma begrepp som om det är bra eller dåligt. Förstår du hur jag menar?
Jag tror det.
Det är liksom att man kan säga att den här konstnären är viktig eller den här konstnären lyfter upp ett nytt ämne eller den här konstnären kommenterar den här situationen till exempel. Att det finns ett intresse där, att den personen är intressant.
Ja.
Men att prata generellt om att om konst är bra eller dåligt eller har hög eller låg kvalitet.
Mm.
Det är egentligen en icke-fråga, för den typen av frågeställningar, den gör bara att folk håller käften och känner sig dumma när de tittar på konst. För de vill inte höra det här med att du får skapa dig en egen bild av vad det här betyder för någonting, utan de vill ha rätt svar.
Ja, och det här är väl liksom grunden till att det blir så här i media. Alltså att man trycker på ett pengavärde av någonting.
Att ja, för det är ju lätt.
Spekulärt. Ja, men liksom det är mätbart för folk.
Ja, och folk har en relation till pengar gentemot att de har en relation till att de ska liksom förväntas analysera ett konstverks liksom mening. Nej, jag vet inte. Sånt gör mig faktiskt förbannad när man bara liksom förringar konsten och förminskar den till ett par siffror på ett papper istället för att istället för att lyfta vad är innehållet? Vad är syftet med det här verket?
Ja. Nej, jag håller med dig. Jag var på en jättetrevlig liten miniresa upp till Gävle. Jag var där i 2 dagar, hälsade på min kompis. Och då gick jag in på ICA Kvantum i Gävle. Och så är det bara liksom, helt plötsligt så ser jag bara en skugga på golvet. Och det var liksom en sån här liten skugga av någonting som rörde sig. Och liksom bara, vad fasiken är det där? Och så vände jag mig om, tittade upp. Och då är det alltså liksom en sån här liten spänd lina. Som hänger över, alltså övergången mellan hyllorna. Och uppe på den här linan rör sig. Den far liksom runt, liksom upp och ner och sådär. Eller i cirklar. Och så sitter det liksom en liten docka på en cykel på den här linan. Och far runt där liksom med den här linan på. Och typ cyklar. Och dessutom så ser han ut som Chucky i de här gamla
Nej men
skräckfilmerna.
gud.
Ja. Och
Jag
jag blev
skulle
helt...
fått panik och sprungit därifrån.
Ja, men jag blev helt chockad. Vet du då, min kompis Jenny, hon... Jag vet inte om det var hon som sa till mig liksom, har du sett den där? Någonting. Men jag liksom bara backade typ 5 steg och bara gapade. Alltså.
Gud vad obehagligt.
Och då hade vi, alltså, vi stod vid godishyllan. Och då hade vi typ gått igenom hela affären. Vi var nästan framme vid kassan. Och så säger Jenny då till mig, men Nina det finns ju fler, vi har ju gått förbi flera stycken. Och
Jaha,
jag bara,
fanns det
jaha.
fler?
Ja, det fanns typ 7 stycken.
Men
Eller något.
gud.
Och då var vi tvungna att gå tillbaka. Så då kommer vi typ till mjölkdisken eller juicedisken eller vad det var. Och där så är det en liten gubbe med en sån här liten, vad heter det? Heter det trampolin? Som man håller sig och liksom gungar fram och tillbaka. Nej,
Ja,
inte
säkert.
trampolin. Ja, någonting har han. Som han slår volter runt. Den här.
Ja, men det är den jag har sett, tror jag.
Du har sett en sån?
Du la upp en video.
Ja, det är den. Den och sen så la jag upp på den här cyklande gubben. Och sen går vi ännu lite längre tillbaka. Och så är vi ju då självklart i Gävle, så det finns ju en björn klädd i en så här Gevalia tröja som liksom rör sig fram och tillbaka och vinkar.
Men
Och
gud.
då Men liksom, det var så här jag tänkte att, det var så jag kom in på marknadsföring, att när chocken hade lagt sig efter det här, så tänkte jag liksom så här, får de fler kunder för det här? Alltså, för jag blev ju rädd. Och det måste ju vara ganska många som har den reaktionen.
Men jag tror så här att tror inte att det kan vara så att barn tycker att de där är helfestliga? Och
Jag kommer tänka på det.
så är de lite underhållna och glada och lugna och vill titta på clownen som cyklar. Och man kan ju också
Ja, och
tänka så
det...
här, om du tänker tillbaks vilka figurer som fanns på vilka ställen. Så kan ju det också vara intressant om det var så att clownerna, de som kanske var lite mer liksom verkligen riktade till barn, att de kanske var så här vid läsken och godiset och så.
Ja, han där Chucky, han hängde ju vid godishyllan i alla fall.
Jaha.
Ja, nej men jag tänkte på det. Och sen var ju grejen också att när vi kom ut så ser jag att liksom på andra sidan parkeringen så finns det en sån här stor Coop-butik. Så då liksom, om det blir så att föräldrar kommer dit och har sin skrikande unge i baksätet och så måste de välja. Och då kommer ju barnen självklart att välja ICA Kvantum.
Ja,
För
det
där
tror jag
finns
med.
dockorna. Ja, jag tror det. Ja, fast jag blev ju lite rädd, så ursäkta mig, ICA Kvantum i Gävle. Jag kanske aldrig kommer tillbaka. Men, ja.
Kanske när du får barn.
Nej! Nej.
Blir du paff nu? Det
Ja.
känns lite som att jag har friat till dig och du blir så här. En annan sak har ju hänt också i veckan. Och som rör marknadsföring egentligen kan man säga. Och det är ju det att Kvällsposten och Göteborgs Tidning, eller om det är Göteborgs-Posten, de ska lägga ner sina kulturredaktioner för att allt det där ska styras centralt från Expressen som äger båda tidningarna. Och en av anledningarna som man har sagt till varför man kan lägga ner kulturredaktionen, det är för att de inte renderar tillräckligt många klick. Alltså det är inte tillräckligt många som läser de här tidningarna på grund av deras kultursidor. Och då reagerade Aftonbladets kulturchef på det här och skrev en artikel som gick ut på att det går inte att mäta texters kvalitet beroende på hur ofta de klickas. För det mäter liksom inte kvalitet eller om det är viktiga artiklar eller om det är intressanta och relevanta. Och när hon bläddrar i sina egna arkiv så får hon reda på att ett ord i en rubrik har spelat jättestor roll för deras trafik. Och det här lilla ordet som användes var analsex. Själva artikeln till den här rubriken var en liten notis som inte var liksom speciellt intressant i sig, men just ordet analsex gjorde att det var väldigt många som klickade på rubriken. Så hon gjorde ett experiment. Hon skrev en text som handlade om precis allt det här som jag berättar om. Och så satte hon två olika rubriker. Och de här texterna, de publicerades samtidigt. Och så kunde man då följa hur många det var som hade klickat på en rubrik som innehöll ordet analsex och en rubrik som innehöll något i stil med kom igen kulturministern eller passa dig kulturministern eller något liknande. Och det tyckte jag var väldigt spännande.
Så båda fick känna med samma text hade olika rubriker?
Ja, precis. Så att det var liksom ingen skillnad i själva innehållet. Och man kunde också, man kan ju dela artiklar. Och jag stötte på den här artikeln för att det var ganska många som hade delat den i mitt Facebook-flöde. Och då kunde man också se att den artikeln som delades, det var den här artikeln med analsex i rubriken. Inte den här andra. Så att de som valde att dela texten hade också liksom klickat på rätt rubrik, så att säga. Så att det tyckte jag. Man kan ju faktiskt säga att rubriken är ju artiklar sätt att marknadsföra sig själva på. Så att jag tänkte, vad tror du om det här, Nina? Att den här podden ska få heta någonting med analsex? Vad tror du om det experimentet? Analsex i arkivet.
Ja. Ja, men då säger jag och Rebecka hej då för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket och superstort tack till Vincent Vicious för vår superfina vignett. Tack, tack.
Hej då.
Hej då.